en podcast från Aftonbladet.
Årets första partiledardebatt har varit. Ulf Kristersson sökte samarbete, förslaget om att hemlighetsstämpla elstödet debatterades och debatten blev den allra sista för Centerpartiets ledare Annie Lööf som efter 11 år nu avgår som partiledare. Så här lät det i riksdagen.
Herr talman! Det är svårt att inte bli berörd av att stå här idag. Den sista partiledardebatten i riksdagens kammare och det finns mycket att säga. Jag skulle vilja använda dessa minuter till att säga tack. Jag vill säga tack för att jag känner en djup och innerlig tacksamhet för tiden som partiledare och vad jag har fått förmånen att vara med om.
Partiledarposten tas nu över av Muharrem Demirok. Och ja, vi får se åt vilket håll han drar Centern. Blir åt vänster eller åt höger? Eller kommer de att stå kvar där de är? Förutom den stora avtackningen av Lööf så ska vi även rikta lamporna mot statsminister Ulf Kristersson. För som sagt så sträckte han tydligen ut en hand till alla partier för samarbete. Men ingen tog emot den. Varför är det så? Är Kristersson helt bakbunden av tidavtalet eller finns det fortfarande spelrum för andra lösningar? Och sist men inte minst så ska vi prata om Demiroks gamla misshandelsdomar. Kommer de att ligga honom i fatet eller inte? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Ljunggren och med mig i studion är Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Hej Lena!
Hej Vilma.
Du var på partiledardebatt i riksdagen idag. Vad reagerade du mest på?
Ja, jag reagerade mest på det som hände faktiskt i början av debatten när Ulf Kristersson som höll det första anförandet bjöd in alla partier till samtal eller överläggningar. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket ord han använde om tre olika områden. Det ena var bekämpning av den grova brottsligheten. Det andra var om att ytterligare skärpa invandringen och det tredje var att trygga energiförsörjningen. Men ingen svarar på hans fråga, eller hans invit.
Och varför gör ingen det? Varför vill ingen samarbeta med Kristersson?
Alltså, dels tror jag att det beror på att de här tre områdena omfattas av Tidöavtalet, så det finns ju redan ett samarbete. Och jag tror att det är väldigt svårt för de fyra partierna som har ingått Tidöavtalet att börja med och rucka på det som de kom överens om under ganska svåra förhållanden i höstas. Det andra är att sådana här samtal, det liksom tillhör nästan någon ritual i svensk politik att statsminister ska bjuda in till dem. Och de brukar sällan ge någonting. Eller också så ger de någonting men spricker kort därefter. Så att liksom erfarenheten av samarbetsavtal är väldigt dålig i svensk politik. Och det kan man ju tycka är väldigt tråkigt för att det är viktigt att man kan samarbeta om stora frågor när det är så många partier som det är nu i riksdagen, nämligen 8. Och då kan man inte hålla på och lägga om politiken varenda gång det är regeringsskifte. Så det skulle ju vara tacknämligt att det gick att göra överenskommelser som håller över tid.
Men det här med tidavtalet då, kan man säga att han blir lite bakbunden av det?
Ja, det är ju, det kan man säga, därför att precis som om vi tar en parallell till förra mandatperioden att med januariavtalet, så var ju då, där hade ju då de partierna som stod bakom det hade ju en överenskommelse och det är klart att de kunde ju inte. Det var ju utgångspunkten för eventuella förhandlingar med ett, två, tre eller fyra andra partier. Det kunde de ju så att säga inte backa ifrån. Och därför blir man ju bakbunden redan från början. Då har man ju inte fältet, då står man ju inte på noll. Utan kanske man står på 10. Och det gör ju förhandlingen svårare.
Men finns det något han kan göra för att få med sig de andra? Borde han byta taktik eller har du något tips?
Nej, det har jag faktiskt inte. För det där är jättesvårt i svensk politik. Vi kan ta energin som ett exempel. Det gjordes en energiöverenskommelse 2016 som ansågs vara historisk. Därför den var just över blockgränsen. Och energifrågan har varit en sån här infekterad fråga i svensk politik sedan långt före folkomröstningen om kärnkraft 1980. Och Så det ansågs vara historiskt, men Liberalerna eller Folkpartiet som de hette då, de hoppade av redan innan det blev något avtal. Men sen har ju till exempel Moderaterna också hoppat av. Så även om alla var jätteglada att prata nu är det historiskt avtal här, nu är vi så överens och det liknar ingen sort. Så blev det i alla fall bara pannkaka till slut. Mm.
Debatten om svikna vallöften har ju förföljt regeringen. Märktes det av någonting under debatten?
Ja, inte riktigt. För att, där, man kan väl säga att det touchar ett vallöfte. Det som togs upp där var ju det här med elstödet. Och det ska ju nu enligt förslag från regeringen hemligstämplas i 20 år. Alltså det ska inte gå att ta reda på vem som har fått hur mycket. Alltså det ska inte gå att ta reda på hur mycket jag får i elstöd. Och det där kan ju tyckas olämpligt, alltså väldigt konstigt. Därför att de flesta människor, nu har inte jag kollat vad jag har för årsförbrukning. Men säg att jag har en normal årsförbrukning på mitt småhus. Då är det 20 000 kilowattimmar. Jag bor i elområde 3, då får jag 10 000. Ingen kommer att tycka att det är särskilt spännande och leta i några arkiv för att ta reda på det. Det som är intressant är ju hur stor förbrukare, förmodligen ganska rika människor, vad de får i stöd. Och det verkar som regeringen vill skydda dem genom det här sekretessförslaget som riksdagen ännu inte har röstat igenom, ska sägas. Och det var uppe i debatten ganska många gånger, därför att de fyra oppositionspartierna tycker att det är jättefel, och Sverigedemokraterna har väl inte riktigt gett sig till känna i den här frågan ännu.
Men vad säger regeringen? Hur motiverar de att det ska hållas hemligt? Eller att de vill att det ska hållas hemligt?
Jo, de motiverar det på så konstigt sätt. De motiverar med ett. Du kan inte välja om du får elstöd eller inte. Det kommer till dig automatiskt. Jo, men jag kan inte heller välja om min inkomst ska vara offentlig eller inte. Den blir offentlig. Därför att så är det i Sverige. Och mitt personnummer är också offentligt. Ingen kommer någonsin att fråga mig om jag tycker att det är lämpligt att det går att ta reda på det. Utan det är en offentlig handling. Så att det är ett argument som bara är fjoms. Och det andra argumentet är att man kan inte överblicka konsekvenserna av att den här uppgiften blir offentlig. Till exempel då att jag får 10 000 i elstöd. Och jag har väldigt svårt att se några direkta konsekvenser utom att min elräkning blir billigare. Och det blir jag jätteglad för, och kanske någon annan också, vad vet jag. Men jag har svårt att se att det skulle hotas till liv och lem för att jag får ett elstöd. Så det är också ett nonsensargument.
Partiledardebatten var som sagt den sista för Annie Lööf, som nu lämnar över stafettpinnen till Muharrem Demirok. Enligt tradition så var det därför avtackning av Lööf som fick presenter av de andra partiledarna. Efter pausen så hör Lena Melin berätta om hur stämningen var i riksdagen under avtackningen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu tar alltså Muharrem Demirok över som partiledare för Centerpartiet. Men hur var det när Annie Lööf tackades av? Vi hör Lena Melin igen.
Nej, men det var väldigt, väldigt varm, måste jag faktiskt säga. Och Annie Lööf själv hade ju loggat ut. Hon deltog så att säga inte i debatten, utan hon använde all sin debatttid till att tacka alla möjliga för den här tiden. Då hon har varit riksdagsledamot i 16 år och partiledare då i drygt 11. Och, så hon var påtagligt rörd och som sagt tacka Gud i hela världen. Men det verkade också som hennes partiledarkollegor var ganska rörda, för att hade med, de överräckte presenter som ofta var en liten bok eller någonting sånt där, eller blommor. Men de hade också en upplevelse med sig nästan allihopa, att de ville träffa Annie igen. Magdalena Andersson, hon ville grilla korv med Annie Lööf och hennes familj på sitt favoritkorvgrillningsställe, som då inte hon, alltså Annie, inte fick avslöja för någon annan. Och Nooshi Dadgostar och Lööf skulle gå på spa och sitta och fnittra, och ja, och Jimmy Åkesson och Annie Lööf skulle gå på fotboll, och det, Åkesson är en stor Mjällby-fan, och Annie Lööf har ju varit målvakt i Värnamo.
Just det.
Och, så att de kan nog ha jättekul på den här fotbollsmatchen.
Såg du något på Annie, vilken present hon verkade gladast över eller så?
Vet du vad? Nu får jag lov att avslöja att jag under den här avsnittet av debatten sprang ner och slufsade i mig en lunch på riksdagens lunchställe. Så att då hörde jag bara på vad som sades, såg inget.
Du missade.
Mm.
Men under hennes 11 år, vad skulle du säga är det största avtrycket som Annie Lööf lämnar efter sig?
Det jag tycker är hennes främsta avtryck handlar om sunt förnuft och stå vid ditt ord. Alltså hon har ändå försökt bringa någon slags ordning när debattens vågor har gått väldigt höga och varit väldigt febriga och faktiskt gått över styr. Så hon har ändå försökt liksom komma tillbaka till pudelns kärna. Hon har hållit fast vid värden som hon tycker är viktiga. Till exempel så vill hon ju inte samarbeta med Sverigedemokraterna av den anledningen att hon tycker att deras politiska hållning inte är trevlig. Hon vill inte ha med dem att göra, helt enkelt. Hon har ju väldigt konsekvent pratat om mäns våld mot kvinnor. Det gör hon i nästan vartenda tal. Jag vet ingen annan partiledare som är så konsekvent som hon. Och jag tror att den här principfastheten och det liksom försöket att bringa in lite sunt förnuft i hela diskussionen, det är hennes legacy.
Och nu tar ju Muharrem Demirok över partiledarposten för Centern. Åt vilket håll tror du att han kommer styra Centern?
Ja, det han måste göra om han ska överleva som partiledare, det är att ta upp dem ur den här svackan som de befinner sig i. Annars kommer han att bli ett mellanspel. Och den svackan är både ideologisk, därför att många som... Alltså Centern gjorde ju ett väldigt dåligt val i höstas. Och de gjorde inte bara ett dåligt val på riksnivå, de gjorde det också kommunerna. Och en av förklaringarna till det dåliga valresultatet på kommunal nivå tycks ju vara att många tycker att Centerpartiet inte hade de bästa svaren på landsbygdens utmaningar, utan det var andra partier som hade bättre lösningar. Och där, eftersom Centern själva uppfattar sig som landsbygdens röst, så att säga, och mycket av det som de gör på, även på andra områden, till exempel det ekonomiska, det utgår ifrån att det ska vara bra för möjligheterna att bo och leva på landsbygden, så måste de måste helt enkelt hitta tillbaka till det att de är landsbygdens parti. Att folk som bor där tycker att de har de bästa frågorna, inte alla naturligtvis, det kommer inte gå, men i alla fall betydligt fler än idag. Sen måste han också på rent så att säga maktpolitiska planet se till att de kommer ut ur det hörn där Annie Lööf har målat in Centern. Hon vill ju inte samarbeta med vare sig Sverigedemokraterna eller med Vänsterpartiet, och det betyder ju att hans samarbetspartners är väldigt få. De inskränker sig till Socialdemokraterna och Miljöpartiet, därför alla andra partier är ju antingen de här två eller samarbetar med dem. Och det där måste Centern ta sig ur, för att annars så blir de en no-no i svensk politik. Alltså inte no-no att alla skickar tillbaka så fort de ser någon från Centerpartiet, utan som inte har något att säga till om. Och det är ju som motsatsen till själva idén med ett politiskt parti.
Demirok har ju gamla misshandelsdomar på sig, 2 stycken. Kommer de att ligga honom i fatet?
Det tror jag absolut. Men jag tror ändå att det var bättre att han själv, att han gjorde som han gjorde, det vill säga gick till skötarkorren och skötarkorrespondenten och berättade om de här domarna, vilket han gjorde i samband med julen, än att det kom fram på annat sätt. För då hade det nog blivit då hade stormen blivit större. Men jag märker i min mail att det är ju hela tiden kommer det. Och ska den där busen verkligen bli ordförande för Centerpartiet och bla bla bla.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet och pratade med henne heter Vilma Ljunggren. Vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.